Hej och välkommen till dagens hjärngympa. Det ska bli euklidisk geometri. Kapitel 2 i boken Geometri som deduktiv vetenskap. Vi börjar med ett väldigt konkret exempel här som vi ska lösa på i slutet av det här kapitlet. Vi tänker oss tre orter A, B och C och så söker vi en plats D som har samma avstånd till A, B och C. Kanske att det är tre byar och man ska placera ut en mobilmast eller någonting. Så är det bra, det är samma avstånd till alla tre ställen. Finns det en sån punkt överhuvudtaget? Och ja, hur ska vi gå tillväga för att finna den? Och kan vi bevisa att den alltid finns? Du kan ju börja fundera på det om du bara tänker dig punkterna. Vilka punkter har samma avstånd till A och B? Sen kan du gå vidare med vilka punkter har samma avstånd till A och C? Och till B och C. Dela upp det i tre sådana delfall så kanske du faller på plats. Ja, Euklides elementa, det skrivs då för cirka 2300 år sedan av, ja kanske inte bara Euklides, han hade säkert många medhjälpare där i Grekland och men det var väl han som satte samman dem i alla fall i 13 volymer. Mest översatta böckerna efter Bibeln och Koranen, har jag hört sägas. Och den finns på webben, där jag har länkar till den. På min hemsida. Och vi ska här ägna oss mest åt bok 1. Som tar upp de grundläggande satserna i plangeometri. Man kan väl säga då att grekerna hade inga miniräknare men de hade alltså en passare och en ograderad linjal. Och de var mycket intresserade av vad man kan konstruera med de här två verktygen. De här konstruktionerna kan ju nästan ses som motsvarighet till dagens datorprogram. En procedur för att göra saker och ting. Vi ska se exempel på det snart. Jag har alltid tänkt mig i det här som ett teoribygge, verkligen som ett hus bildligt. I botten finns det något som heter axiom, sånt som man tar för givet. I boken så spaltas det upp i något som kallas postulat och grundbegrepp, men jag tycker vi kan, modernt språkbruk är att man säger axiom. Och så finns det också definitioner, man definierar ett antal saker. Och utifrån det så går man successivt vidare. Som jag skriver överst på sidan 2 så försöker jag förklara vad den då deduktiva metoden innebär. Det är att satser härleds med hjälp av logiska resonemang utgående från några få uppenbara sanningar. Det vill säga postulaten eller axiomer då. Just det, logiska resonemang ska det vara. Och jag ger nu några exempel eller på postulat som det är en mer modern tappning, men det är ungefär samma som Euklides. Och det är en tysk matematiker, Hilbert, som i slutet av 1800-talet såg över och snyggade upp och städade upp lite i den euklidiska geometrin. Postulat 1. Genom två olika punkter går precis en linje. Precis en linje. Ja, det låter ju. Det låter självklart. Det behöver vi inte bevisa. Om två punkter på en linje ligger i ett plan, då ligger linjen i planet. Ja, så skriver inte riktigt Euklides. Men Hilbert har definierat inte punkt, linje och plan, så han ville ha en relation mellan dem i alla fall. Det finns räta vinklar. Det är postulat 3 enligt Hilbert. Givet två punkter A och B i ett plan så kan man rita en cirkel med A som medelpunkt och som går genom B. Det hade jag också i Euklides som ett postulat. Och det tar vi för givet. Och sen på sidan 3, Det femte och berömda och debatterade femte postulatet. Givet en linje L1 och en punkt P utanför den, då finns det precis en linje L2 genom P som inte skär L1. Vi säger ju att de två linjerna är parallella. Euklides var nog inte så glad över det där postulatet. Han ville gärna bevisa det som en sats, men det lyckades han inte med. Men det här teoribygget, så att säga, det blir ju ett riktigt höghus, sats 1, sats 2. Och han försökte i det längsta undvika och använda det här postulatet. Men han fick faktiskt använda när han kom på den 29:e våningen, sats 29. Den hade vi väl uppe i en av första föreläsningarna. Och den behövde han sen för att visa sats 32, som är ju den här med att vinkelsumman i en triangel är två räta. Ja, jag listar bara några av Euklides definitioner av 22 till antalet, och de är lite överspelade. De är inte så intressanta idag. En punkt är odelbar, en linje är längd utan bredd. Ja. Vi blir väl inte så jättemycket klokare på det kanske. Euklides fem grundbegrepp, eller som i boken, det är just de som kallas för axiomer då. Men jag kallar alltihop, även postulaten, för axiom. Axiom 1 då, ja. Och nu ska vi veta att grekerna hade ju inte de reella talen på så som vi. Det var de lite förbryllade över. Vi pratade om det sist, om den här roten ur 2, att det inte är ett bråktal och så vidare. Men nu har vi bättre kläm på de reella talen, och då har vi ett lite enklare läge. Ja, det är några som vi inga konstigheter här. Om A är B och B är C, så är A lika. Om A är B lika med B och B är lika med C, ja, då kan vi ta slutsatsen att A är lika med C. Om A är lika med B, så är A plus C lika med B plus C. Vi kan lägga till en kvantitet till två lika storheter, och vi är fortfarande lika. Samma sak med skillnaden. Och hela femte där, hela större än delen. Sen hade jag lite problem med nummer 4, men så jag har faktiskt skrivit den på engelska, för jag tycker den låter lite bättre då. Things which coincide with one another are equal to one another. Och det är något som Euklides använder när han kommer till det så kallade första kongruensfallet om trianglar. Så coincide, det är verkligen, vi ska säga att de sammanfaller. Om de helt sammanfaller, om vi har pusselbitar, trianglar läggs på, det kan läggas på den andra. Coincide, så då säger vi att de är lika. Jag vänder sida till sidan, var vi kommer nu, sidan 4. Ni vill väl snart se lite satser, kan jag tro, och det kommer. Några beteckningar för vinklar också, det här kan vara bra att ha med sig här. Jag har ritat upp två linjer som inte är parallella, och där blir lite olika vinklar där då. Alfa och beta kallas för alternatvinklar. Och sats 29 säger väl just att om parallellinjerna är parallella, så är alternatvinklarna lika. Vi har komplementvinklar, gamma och delta. De blir ju två räta tillsammans. Gamma och alfa, de kallas motstående vinklar. Och så har vi då vertikalvinklarna, som ju beta och delta, som är lika då. Så där har vi några vinklar som också kanske dyker upp i texten här och var. Jaha, är ni redo för sats 1? Vad kan man göra nu här då? Utifrån en given sträcka kan man konstruera en liksidig triangel. Jaha. Det var ju intressant att veta. Och hur går man? Detta är alltså en konstruktionsuppgift då, att det går att konstruera. Och hur gör man då? Jo, då är det ett konstruktionsförfarande. Ni ser sträckan AB där längst ner på sidan 4. Jag drar en cirkel genom B med A som medelpunkt. Det går ju enligt ett av postulaten. Sen gör jag samma sak med B som medelpunkt. Och så ska den gå genom A. Det går också. Och de skär varandra någonstans. C. Och så drar jag linjerna AB och BC. Och där har jag då fått min liksidiga triangel. För AC är ju lika med BA enligt konstruktionen. BC är också lika med BA. Och då använder vi ett av de här grundantagandena vi hade innan, att då måste vi dra logiska slutsatsen att AC är lika med BC. Och vi har alltså fått en liksidig triangel. Jag tänker mig ofta som bevis så här förföring som någonting som kunde, det är som en domstolsförhandling. Tänk er nu, kanske ni ska stoppa här lite lyssningen, tänka genom vad jag har sagt, låtsas att jag var advokat och ni är åklagare. Kan ni hitta något fel i mitt, eller någon lucka, lite lucka i mitt resonemang? Det finns, det här är ju genomgånget i boken också, men Anders tar inte heller upp eventuella luckor. Men det här beviset har faktiskt fått en del kritik. Ni kan läsa det på den där Elementa på webben om ni vill. Men är det några, stanna bandet och fundera. Finns det några svagheter i det här beviset? Ja, säger du. Det finns faktiskt en del saker Euklides borde nog puttat in någon, en sten till där i grunden på någon sten till där i grunden på sitt teoribygge. Till exempel, hur kan man veta att de där två cirklarna faktiskt skär varandra överhuvudtaget? Ja, men herregud, det förstår ju var och en, det förstår ju minsta skolbarn att de måste skära varandra. Ja, men det var ju inte liksom så det här det skulle gå till. Här skulle det vara logik och utgående från vissa saker. Jag vill påstå då att om vi ska vara strikt noga så har Euklides glömt ett postulat där. Han borde sagt någonting om att cirklar med diameter större än avståndet. Två sådana här cirklar vi har pratat om diametern är större än avståndet mellan dem så kommer de att skära varandra. Man får inte ta något för givet här. Det ska bara vara logik och det postulaten och definitionerna. Ingenting annat. En annan sak han fick kritik för. Vad är det som säger att de inte där, att de där linjerna kanske skär varandra tidigare än i C? Kanske skär varandra massa gånger innan eller något sånt här. Ja, och det tycker vi också låter självklart, men som sagt var, detta är en logisk övning. Man ska inte bara hänvisa till beprövad erfarenhet. Ja, vi lämnar det. Där fanns lite luckor där i teoribygget, det får man nog säga. Jag tar sats 2 istället på nästa sida, sats 5, på sidan 5. Sats 2. Och den är inte, finns inte med i boken, men det är en konstruktionsuppgift också. Att från en given punkt C Dra en sträcka lika med en given sträcka AB. Ja, vi tänker väl nu bara för tiden att det är bara att flytta den. Vi kanske, men det här var då, skulle vara en exakt procedur. Och jag tror Euklides behövde bara denna en enda gång i sats 3, som han sen nog använde i sin tur rätt många gånger. Jag tar inte upp alla satser här, det blir för mycket. Men vi tittar på den här konstruktionen nu då. Hur gör man nu? Jo, vi har alltså AB och vi har punkten C. Och så ska AB flyttas bort till C. Det första man gör, jag har satt en etta där, det är att man fixar till en liksidig triangel. Det är ju tillåtet nu för vi har bevisat sats 1. Och det är sidan med sidan BC då. Och jag väljer den liksidiga med där D, som tredje hörn är D. Sen, vad gör vi sen? Jo, vi drar en cirkel igenom med centrum i B och som går genom A. Det är ju också tillåtet enligt postulat. Och sen så förlänger vi då sträckan DB och den skär då cirkeln i en punkt E. Och det sista man gör är att man nu använder punkten D som medelpunkt för cirkeln och drar den en cirkel med radien DE. Och sedan till allra sist så förlänger man DC ut så den skär den här sista cirkeln och det gör det i en punkt F. Och här kan man väl då slå fast att DF är lika med DE på grund av att det var en cirkel där. Men och BE är ju lika med CF. Kom ihåg, det var en liksidig triangel där uppe. Men BE är ju också lika med AB. Så CF är lika med AB. Vi har lyckats med konststycket att flytta AB till punkten C. Det är ju en rätt elegant konstruktion, tycker jag. Ja, vad kommer? Sats 3 är inte mycket att prata om. Sats 4 är det här att alla två trianglar där alla sidorna är parvis lika långa, då är de kongruenta som man säger. Sats 5 är en tuffing att bevisa för skolelever förr i tiden. Det är det här med att en likben triangel så är vinklarna vid basen lika stora. Jag tar sats 9 istället, som är också en konstruktionsuppgift, att dela en vinkel i två lika delar. Det där kallas för en bisektris. Och en bisektris kallas en sådan linje. Vi har en vinkel CAB där och den ska delas mitt itu, den ska halveras. Och det jag gör då är att ni ser kanske resterna av min konstruktion där. Jag drar en cirkel med medelpunkt A som skär de där två strålarna EF och E. Så använder jag dem som medelpunkter och drar två cirklar då som båda går genom A. Men de skär varandra, de där två sista cirklarna, i en punkt som heter H. Och sen drar jag helt enkelt AH och då påstår jag att detta är bisektrisen. Och där lutar jag mig mot det här första kongruensvillkoret som jag tar upp på nästa sida. För de där två trianglarna AFH och AEH har ju, ja, de har en sida gemensam, men AF är ju lika med AE och som är lika med FH som är lika med EH. Så att då måste också de där vinklarna vara lika där uppe vid A. Så jag har lyckats med att halvera en vinkel. Då kan man fråga, kan man dela en vinkel i tre lika stora delar? Nej, det kan man inte. Det finns lite om det i kapitel 7. Inte alltid. Med passare och linjal alltså. Ja, jag vänder blad till sidan 6 och då kommer vi in på det här med kongruens. Det var ett ord som inte Euklides använde. Någonstans står det att han sa lika och likformig. Lika och likformig. Jag har försökt rita upp två trianglar där som jag är kongruenta, och det som med modernt synsätt så är det tre saker man kan göra här för att operationer för att få den ena att precis då täcka den andra. Man kan göra en så kallad translation, det är facktermen, men det är alltså en förflyttning i sidled, vertikalt eller diagonalt. Och sen så kan jag göra en vridning. I detta fallet så gör jag en vridning. Till exempel jag bara skjuter i sidled bort så att säg det vänstra nedre hörnet sammanfaller. Sen gör jag en rotation, 90 grader mothus. Och till sist så gör jag en spegling, eller om ni ligger på ett bord så kan man ju bara vända den upp, vända på den där då, den lilla triangeln. Det är de tillåtna operationerna. Och om man kan få dem till att sammanfalla då med hjälp av det, då är de kongruenta. Och Euklides gav tre villkor för kongruens. Sida, vinkel, sida. Nu tror jag sa fel innan, för jag tror jag sa, jag blandade ihop sats 4 och sats 8. Det var sida, vinkel, sida. Om de är de samma i två trianglar. Sida följt av en vinkel följt av en sida, då är de kongruenta. Sida, 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 det kom faktiskt inte förrän sats 8. Nej. Och vinkel följt av en sida följt av en vinkel, då är de också kongruenta trianglarna, men det kom inte förrän sats 26. Man kan ju fråga sig om, det finns ju andra kombinationer med V och S. VVS, vinkel. Och sen så hoppar vi bort till nästa vinkel och sen tar vi en sida. Kan vi då säga att trianglarna är kongruenta? Ja, det kan man faktiskt. När vi har gjort den här parallelltransversalsatsen kanske du kan förstå det. Det ligger förresten jag länkar till något som heter Khan Academy, och det finns säkert också på YouTube många små trevliga filmer om som när man ritar och visar upp det här. Hur är det med VSS då? En vinkel och sen sida och sen en sida till. Nej, där kan man visa att det kan man ge exempel på. Då behöver de inte alltid vara kongruenta. Men om vinkeln står mot den största sidan i triangeln, då är de kongruenta. Anders tar upp ett fall som heter fjärde kongruensfallet där. Om det. Ja, lite om likformighet också. Det hade vi väl redan lite i kapitel 1. Då är det proportionerna som är de samma, två likformiga trianglar. Jag har ritat upp dem då. A till A' är lika med B till B' är lika med C till C'. Om det gäller, då är de, vi har ett sådant förhållande, då är de likformiga. Och och vi kan förstora den lilla där, och så kan vi få dem. Om vi kan göra det så kan vi få den konkurrent med den stora. Men just nu är den bara likformig. Och då finns det en sats som heter parallelltransversalsatsen, som säger att om vi har två linjer som är parallella, som där L1 ligger ute efter basen och sen L2 ligger där uppe, då får vi en ny triangel ADE. Då gäller att AB förhåller sig till AD som AC till AE. Och då gäller faktiskt omvändningen också. Ni ser en sån där logisk pil där. Det är också att om man har det förhållandet så kan man gå åt andra hållet och dra slutsatsen att ja, då måste de där två linjerna vara parallella. Det är inte bevisat i boken och det sägs att det står att det är svårt. Men jag tycker inte det var så svårt. Så jag har gett det här. Bara för att se hur resonemanget är. Och jag går, ni ser jag sätter pil. Nu är jag överst på sidan 7. Jag sätter bara pil åt ena hållet. Jag antar här att de är, jag bara tar i den riktningen. De är parallella de där. Och då ska jag visa att förhållandena gäller. Och då drar jag två linjer, DC och BE. Och då påstår jag att trianglarna BDE och CDE har samma area. Ja, de har ju gemensam bas DE och de har ju faktiskt samma höjd också. Linjerna var ju parallella. Och sen tittar man helt enkelt på arier av triangeln ADE, hur den förhåller sig triangeln arean av BDE. Ja, de har ju samma höjd men de har ju olika baser, så då måste de arierna förhålla sig som AD till BD. AD till BD. Och på samma sätt gör vi för ADE och ADE och ADC. Nej, jo, vad säger jag? CDE, förlåt. CDE. Och med samma resonemang, samma höjder men olika baser, så förhåller de sig som AE till C. Och sen kan man lite, då får vi att, men de där trianglarna i nämnarna där, de hade ju samma area, så då får vi att de där två måste vara lika. Och då får vi i princip vårt förhållande. Och sen så kan man lägga till en etta och få till det, och så få det som jag fick det där. Jaha, vi avrundar den här första delen av kapitel 2 med en konstruktionsuppgift till. Den finns i boken också. Hur delar man en sträcka AB i tre lika delar? Ja, vi har överst på sidan 8 då. Vi har en sträcka AB som vi ska dela i... AB som vi ska dela i tre delar. Det man gör är att man kan ta vilken stråle som helst ut från A. Den som går uppåt där jag har tagit. Och sen gör jag som så att jag märker av tre lika stora delar på den. AC är lika med CD är lika med DE. Det kan jag ju göra med hjälp av en passare. Jag har fritt val att välja min punkt C, men sen så kan jag gå jag vidare med nya cirklar med radien AC då, så får jag det på det sättet. Sen så förbinder jag E med B. Sen kommer det lilla kruxet här, för att vi ska då dra en linje genom D som är parallell med EB. Och vi ska dra en linje genom C som också är parallell med EB. Och det finns i boken som konstruktionsuppgift. Det kommer som övning hur man lyckas med det. Men säg att vi har klarat av det, så vi har funnit de här linjerna. D, då säger vi att den där linjen genom D, den skär i en punkt G. AB i punkten G och linjen genom C, den skär AB i punkten F. Och då får vi, där, då är vi färdiga, för parallelltransversalsatsen säger just nu att AF måste vara lika med FG, måste vara lika med GB. Eftersom AC är lika med CD är lika med DE enligt konstruktion och vi har parallella linjer där. Hopp. Vad händer nästa gång? Jo, då går jag direkt in på 2.7. Det finns bevis om Pythagoras sats. Det var alltså den sista satsen i bok 1. Den 47 tror jag i Euklides elementa. Och de bevisen tar vi upp i övningarna. Sen kommer lite mer algebraisk geometri i 2.6 och det tror jag vi kan hoppa över för tillfället. Vi kanske kommer tillbaka till det lite senare. Får se. Men det kommer väl upp i algebrakurs också. Så jag hoppar direkt till 2.7 nästa gång. Hej då!